Nu kör vi.
Härligt.
Hej. Ja, hej och välkomna.
Till Agilepodden. Avsnitt 4.
Det är det. Idag tänkte vi prata om agila tid.
Precis.
Och massa frågeställningar kring det.
Och två stycken lyssnarfrågor. Eller till och med tre. En invävd och två stycken som vi tar på slutet.
Ja, superkul. Fortsätt göra det. Mailen är agilpodden@gmail.com. Eller så nås vi på Instagram under Agilpodden.
Så blir vi jätteglada.
Verkligen. Det är superkul att få in fråga. Det innebär också att någon lyssnar.
Precis.
Vilket är väldigt kul.
Och engagerar sig.
Ja, det är med. Helt fantastiskt.
Ska jag ta fart eller?
Ja, gör det.
Vi tar det här lite team då. Det är någon slags förutsättning för att köra agilt att man har team. Så det är väldigt viktigt att ha dem. Alltså skaffa dem på något sätt. Det kan inte nog understrykas. Jobba inte med enstaka individer eller nyckelresurser. Eller människor som blandas huller om buller utan att uppfatta att de hör till ett team.
Och här är väldigt ofta hör man då att nej, men vi har bara kostnadstäckning för en person. Det är bara en person som kan det här. Vi har bara pengar för en. Det man måste försöka göra då är ju liksom att bunka ihop flera olika applikationer som man får i team av det. Och sen försöka dela ansvaret i det teamet istället.
Verkligen.
Så.
För det kommer också sådana här 0,2 och 0,7 och sånt där. Den kan ju också komma. Och då är det ju bara att ge dem sina, alltså räkna ut vad det där blir på någon slags årssnitt. Och så leverera ungefär så mycket, så många sprinter eller vad det nu är man vill mäta i. Om man ska börja lite basic sådär, och återigen, om man kommer från någon slags omogen tillvaro och inte riktigt vet hur det här teamet ska sättas ihop.
Man ska precis börja kanske?
Man ska precis börja. Då ska man försöka tänka då, det som ibland kallas feature-team eller ibland kallas cross-funktionella team. Alltså teamet ska ha alla, eller nästan alla, kompetenser i sig själv som det behöver för att göra en hel feature. Alltså en hel grej som en användare kan köra. Typ, det här beror ju då genast lite på vad det är för slags grej man gör. Men typiskt så betyder det att det ska finnas någon slags back-end-kompetens, front-end-kompetens och test. Det brukar ju väldigt ofta vara basen i ett team.
Absolut. Och det kan ju vara sen olika. Det kan ju allt från Java till .NET till JavaScript till... Ja. Och så vidare.
Beroende på.
Ja.
Och sen återigen beroende på hur komplicerat det är. Sen kan den där testkompetensen kan ju innebära att man måste kunna automattest och testverktyg och massa sådana där saker. Återigen om man vill ha det lite mer fancy och det är något komplicerat så kan man ju vilja ha DevOps på teamet. Man kan vilja ha tillgång till integration, kanske databaskompetens och kanske till och med serverkompetens.
Mm. Kan vara om man hostar på molnet vill man ha den kompetensen eller så annars vill man ha om hårdvara och så vidare.
Och de här fyra sista som vi sa kan ju typiskt vara sådana också som man kan dela, alltså man kanske vill ha dem i kontorslandskapet.
Exakt.
Så att de kanske hör till ett team men springer runt och stöttar kanske 5-10 team eller något sånt där.
Så kan det vara.
Om vi tar exempel med integration så har det funkat väldigt bra i min organisation. Då har vi två stycken som kallar sig integrationsarkitekter. Det här är en organisation på 570 människor. Och de stöttar ju då uppenbarligen inte bara ett team, men vi har väldigt, väldigt mycket hjälp av att de finns där på plats.
När det väl smäller och man väl behöver hjälp så är det väldigt bra att de ett är på plats och två så känner de folk och kan teamen och kan applikationer och så vidare. Snarare om de skulle sitta centraliserat eller bortplockade någon annanstans. Så det kan vara för det bra. T-shape-heten kommer vi in på också. Ska vi ha en person som kan ha en backend, en person som kan fronten och en person som kan test?
Vad kan det finnas för nackdelar med det?
Ja, det kan ju aldrig gå fel.
Till exempel om man tittar i backloggen ja. Så ser man att den här, alltså de 15 översta itemsen är ju bara frontend förändringar.
Precis, för vi vill ju börja med att bygga ett GUI.
Exakt. Vad händer då om man har en frontendare, två backendare och en testare till exempel?
Då får vi sitta och vänta helt enkelt.
Exakt. Och det är ju då inte önskvärt.
Nej.
Och då är det jättebra om de där två backendutvecklarna kan lite frontend. Så de kan glida in och stötta där och göra åtminstone de enklare grejerna. Även om den här specialiserade frontendaren kanske har lite lead och gör de svåra grejerna. Och det är det som kallas T-shape.
Precis. Djupet för mätarna har ju någonting. Det är bra att ha djupet i backend, .NET och till exempel. Man läser forum, man går på kurser, man hänger i communities och har massa kunskap som är specialiserat till det. Men att bara göra det och inte kunna något annat, då skapar vi återigen nyckelpersoner i teamet. Och det gör det också att om någon är sjuk eller någon är borta, så gör det att teamet stannar upp och vi kommer inte vidare. Eller precis som du säger, och det är väldigt vanligt att om man har en som kan backen, en som kan front och en som test, om vi gör det mest simpla exemplet, och produktägaren vill bara ha backen saker, så kommer vi säga nej. Vi kommer inte ta det som är mest prioriterat, utan vi kommer istället ta det som vi har teknisk kompetens till. För jag brukar kalla det att man låser backloggen, och det är så otroligt vanligt att backloggen är låst, för vi har inte team som kan hantera det som behöver göras. Och då tyvärr är det som händer är att man då plockar man grejer längre ner i backloggen som inte är lika viktiga, vilket slutar med att då stoppar man in skit som ingen vill ha, och så skapar det en massa teknisk skuld, och det kanske skapar buggar, och det kanske försenar produktionssättningar och så vidare, för det som faktiskt var viktigt.
Man får ju feedback på fel grejer. Man får reda på hur bra eller dåliga de där grejerna som inte uppfattades som så himla viktiga var. Och det kan mycket väl hända att om man hade gjort de där sakerna som såg överst, då hade man märkt vad man ville ha egentligen.
Och då kanske de hade försvunnit i backloggen till nästa sprint.
Precis, min poäng. Och det här kan man ju också, apropå t-shape, vi har inte alls pratat om t-shape.
Nej, vi har inte alls pratat om t-shape.
Att det är ju lite viktigt också, förutom att det är bra att ha t-shape people i ett team, så är det ju väldigt bra att alla team har väldigt bred kompetens, att de kan flyttas runt inom produkten eller applikationen eller vad det nu är man håller på med, och kan göra alla delar i en portfölj idealiskt sett.
Exakt.
För då får man den här flexibiliteten i den större organisationen också, att det inte bara är låst. Är det bara team A som kan lösa den här sortens frågor, och deras väntetid är jättelång, medan det finns andra team som inte alls har lika lång väntetid eller backlog på sig.
Nej, en superbra poäng. Nu zoomar du ju ut egentligen, för jag menar, tittar man på portföljnivå så är det ju en backlog också, fast kanske flera applikationer istället för en feature i en applikation. Och det gör ju också att du kan skapa en sån organisation, då kommer du få väldigt roligt, för du kommer få medarbetare som får jobba i olika applikationer. Och du kan också lastbalansera och verkligen skapa kundnytta.
De tar med sig sina erfarenheter, de breddar sin kompetens, de har nytta av det de kunde från den förra applikationen när de gör nya och så vidare och så vidare.
En bra övning man kan göra faktiskt, som vi har gjort i min del av organisationen, det är att vi har alla fått måla sitt egna team. Så då får man helt enkelt måla vad är mitt djup och vad är det jag är intresserad av. Och säga att det då är backend eller .NET eller Java. Och sen så säger man okej, vad är de andra två områdena jag skulle vilja liksom bredda mig. Och då kan det ju faktiskt vara till exempel ledarskap. Så det innebär att man skulle kunna ta och hjälpa managementteamet med sådana saker. Men det kan också vara Scrum Master, test, frontend eller DevOps, databas eller vad det nu kan vara. Men om alla målar upp det, då blir det också väldigt tydligt i ett team. Saknar vi någon kompetens? Saknar vi, är det någonstans vi har en flaskhals eller där vi är en nyckelperson? Och så blir det också väldigt tydligt att okej, men här vill jag lära mig. Om jag nu säger att jag vill lära mig mer om frontend, då om mitt team är om det, så kan de ju också plocka med mig på de aktiviteterna.
Precis.
Dra med mig de forumen och så vidare, om de vet att det är någonting som jag satsar på att göra.
Mycket bra poäng.
Och det här gäller ju då så självklart alla. Det här gäller inte bara utvecklare, det här gäller ju även chefer. Som högre chef så måste du också klara sig på dina chefer att göra sitt det. Visst, djupet kanske är ledarskap, men det är kanske inte allt, utan man kanske kan vara testare eller scrum master och så vidare, agile coach eller vad man kan.
Även olika sorters verksamhetsutveckling kan man göra olika bra på. Det är väldigt bra om man är bred även där. Och kanske, man kanske har någon specialfråga. Jag kanske är lite extra intresserad av agilt arbetssätt eller agil kultur.
Jag med kanske.
Men det är väldigt bra att jag kan klara av och dyka ner i hur vi ska göra managed services av saker som vi inte ska fortsätta med i organisationen eller något sånt där också.
Precis, budget, ekonomi kan vara en och så vidare.
Ja.
Bra.
Jag har en sak till här på T-shape. Det är också väldigt kraftfullt, för ofta får man ju någon form av, i alla fall om man inte har jättekorta sprinter, man kanske har 2 veckors sprinter, då blir det ju ofta någon form av lite olika kompetenser som behövs under olika delar av den här sprinten. Det är sällan så mycket test precis i början. Mm. Det är ganska mycket test i mitten.
Mm.
Och kanske lite mer blandat på slutet då, i och för sig. Och då är det ju väldigt stor fördel om de här testarna kan skriva lite enklare kod och om alla kodarna kan testa. Så att man liksom inom sprinten kan flytta runt mellan de här kompetenserna eller arbetsuppgifterna då. Och precis. Man fullständigt jämn arbetsbelastning.
Du tar ju bort flaskhalsen.
Ja, så sätt.
Precis. I flödet. I värdekedjan.
Verkligen.
Sen då hur man ska skapa de här teamen. I början när det liksom är nytt och kanske omoget, ja då är det väl antagligen lämpligt att man helt enkelt, man kanske inte har så många individer att välja på heller. Utan det handlar om att hitta en som kan backen och en som kan lite fronten och sätta ihop dem och skapa ett team. Vi har pratat om det innan, men vi nämner det igen. Kör gärna på någon form av teamnamn. Låt teamet bestämma. Gör en logotyp. Sätt upp någon jävla flagga som visar vad teamet heter. För det gör att man knyter an sig till teamet och att man känner sig delaktig i dess leverans.
ha en avatar ifall att det finns någon planering på flera team och sådana saker.
Exakt, och gärna sätta upp en namnskylt där man visar vad man har för roll i teamet. Kanske, man kanske kan måla ut sitt T på det här namnskylten också, som visar på vad man kan och sådär. Men om man är i en mer mogen organisation så tror ju vi på, fast vi inte har testat det fullt ut själva,
att börja testa.
Att vara helt självorganiserade. Alltså att vi som chef, och det har vi varit inne på innan också, men chefer ska inte bestämma vilken individ som sitter i vilka team. Utan vi, min övertygelse är att om vi låter individerna istället välja vad de ska sitta i och vad de ska jobba med för personer, så kommer det bli mer effektiva team i längden.
Och här kan man tänka sig en massa olika varianter, men då, det vi ser framför oss är ju kanske att det här händer i något lite större rum. Alla arbetsuppgifterna finns på någon slags visuellt sätt, alltså på små lappar eller klossar eller något sånt där. Så man verkligen kan förstå vad det är som ska göras. Och sen får man helt, säger man helt enkelt bara, hur ska vi lösa den här sprinten? Och backloggen är då, lapparna ligger liksom sorterade på någon slags backlog-sätt. Så märker man om hur människor går fram till det här, tar tag, ber om att få ta med sig vissa människor på en viss arbetsuppgift. Flyttar, liksom diskuterar, de märker att item nummer 3 i backloggen, det var ingen som tog. Det är kanske för att den var jättetråkig eller jättesvår eller något sånt där. Och då förhoppningsvis, om det är ansvarstagande, någorlunda mogna människor, så kommer de liksom att ta tag i den frågan då.
Jag vill ha en applikation där jag ska göra det här.
Applikation D då, så att säga. Och det finns ingen som kan det där eller som liksom avsatt till det där.
Nej.
Den klassiska reaktionen då i väldigt många organisationer, det är ju, det här är ju nytt och lite häftigt, vi sätter upp en projektorganisation.
Bra idé!
Vi tar de duktigaste utvecklarna från de här tre teamet.
Det gör vi. Och så stoppar vi in dem.
I en tillfällig organisation.
Vi tillsätter en agil projektledare.
Och vad finns det för nackdelar med det?
Ja, det finns ju rätt många alltså. Det blir ju lite då att de andra sitter såklart och ruttar totalt i det. Man bryter då det här fantastiska teamet vi precis har börjat bygga med sin logotyp och sin teambuilding och sådär. Då bryter, så fort du tar ut en individ eller sätter in en individ i team, så måste du börja om den utvecklingen.
Ja.
Så det är ju en nackdel i form av deras leverans. Men det finns framförallt mycket bättre sätt att göra det på.
Jag ska säga också att man tappar hela den här ansvarsgrejen då. Att de här som är med i projektet, de kanske känner ansvar för projektleveransen. Men det är ju väldigt viktigt att man liksom får ta hand om sin egen kod, åtminstone under en period.
Mm.
Och gör man sådana här tillfälliga projektorganisationer, så förstör man väldigt ofta den ansvarskänslan då. Förutom att man i de där tre andra förvaltningarna förstör den ansvarskänslan.
Väldigt bra poäng. Och sen kan vi också se, min erfarenhet när jag sett sånt här, det är att de blir också väldigt störda de här. För tar man de duktiga utvecklarna och sätter i ett annat team, då kommer det vara nya utvecklare kvar. Och då kommer vad kommer hända? Jo, de kommer de facto springa till dem hela tiden och vilja ha tillbaka dem och ha kunskap och så vidare.
Och så
blir det en stor incident i den gamla applikationen och då ska den personen tillbaka och så vidare.
Ja, men det finns väl några olika alternativ här då. Det typiska, om man har en strikt budgetram eller vad man nu vill kalla det för och inte ska utöka, då får man helt enkelt försöka flytta ett team. Då får man ju försöka tänka ut vilka av de där applikationerna som inte kräver lika mycket förvaltning eller underhåll längre. Så man försöker lägga ihop två av dem på ett av teamen, så får man frigöra ett helt team som kan ta tag i den här nya grejen med hull och hår. Och då kommer de med hela sin teamsammanhållning och all sin erfarenhet och allting och kan verkligen göra det.
Det är ofta en rätt bra idé, för det tvingar också verksamheten att prioritera. För du kanske måste gå ner då i kapacitet till de andra, och då måste man på något sätt säga vilken applikation är viktigast. Och då kanske vi ska säga att om den applikation A och B, de lägger vi ner, vi underhåller dem, vi lägger inget nytt, de får mysa lite. Men det gör att vi får ett teams kapacitet till applikation D.
Ofta väldigt, väldigt bra idé.
Mm.
Jag imponerar då att det faktiskt finns utrymme för mer resurser och att man faktiskt vill bygga, liksom utöka den totala mängden systemutveckling som händer, om det nu är systemutveckling vi håller på med. Då finns ju två stycken alternativ. Det ena är att dela ett befintligt team.
Mm.
Det kan man verkligen göra. Det finns styrkor i det. Då får man ju börja om lite med bägge halvorna. Men man har någonting att bygga på, de har lite erfarenhet, de kan lära upp. Och när jag menar delar, då menar jag att man delar och tillsätter några nya då på varje, så att säga. Och då finns det några som naturligt lär upp de här nya, och det finns lite kultur att bygga på. Men det blir också en liten trevande period, de får lära känna varandra och det är liksom ett litet produktionstapp innan de kommer igång igen.
Men det beroende på tajmingen här, så kan det här också vara jävligt energirikt för ett team som har suttit i många, många år och utvecklat och sådär. Få in ett nytt blod, göra nya teamövningar, börja prata om okej, hur kan vi lära upp och hur kan vi parprogrammera ihop med de här nya individerna. Men samtidigt så finns teamkänslan kvar lite liksom. Man startar inte helt från grunden. För det är ju nästa alternativ. Det är liksom att man bygger från grunden.
Ja.
Så då får man göra det vi precis sagt. Att man får göra det här med teamkänsligheten. Man får kolla på kompetenserna. Man får försöka se till att ett team kan leverera från liksom, idé till att det är i produktion. Att de har allt de behöver och så vidare.
Vad man ska tänka på där är ju lite att inte börja med en eller två personer. Utan att det verkligen ska, jag ska försöka få dit så att det kommer så att det blir ett riktigt team från början. Så jag skulle säga minst tre, gärna fyra då. Men...
Verkligen. Bygger man på en eller två personer så de kommer inte få en teamkänsla och aldrig, de kommer inte få igång leveranserna.
Vad är mer du vill säga om teambuilding och hur man liksom svetsar ihop ett team?
Något som jag tycker mig sakna, i alla fall hos mig själv och de teamen som är hos mig, det är att i retrospektiven så pratar man väldigt ofta om vad behöver vi förbättra. Det är liksom själva tanken med det.
Verkligen.
Men man pratar om vad kan vi förbättra tekniskt. Alltså hur kan vi kåra bättre, hur kan vi få till vår testning bättre, hur kan våra miljöer vara bättre, hur kan vår infra vara bättre.
Ja.
Allt tekniskt. Det är sällan man pratar om...
Godare kaffe.
Ja,
eller bättre frukt.
Ja. Nej, men de mjuka värdena. Det är viktigt. Jag tycker det saknar ofta, i alla fall mina team. Jag har inte varit på så många andra och kollat just det här. Men snacka om, men hur kan du och jag samarbeta bättre? Ska vi göra någon profilövning där vi tittar på hur vi kan matcha varandra? Vad behöver vi för coachning? Man missar väldigt ofta det. Och de grejerna tycker jag ska in i... De ska upp, de ska liksom formaliseras. De ska in i backloggen. De ska visas och demas för produktägarna också. Att det här har vi gjort liksom. Inte kör det under radarn på något sätt, utan det ska upp också.
Det skulle ju kunna vara allt liksom, från att vi ska köra ett sånt här personlighetsinstrument i stil med IDI.
Exakt.
Köra en eftermiddag på det och prata kring det. Det skulle vara att vi ska sticka ut och bobla. Det skulle kunna vara att nu får faktiskt alla komma på fikat. Mm. En gång i veckan eller en gång om dagen eller vad det nu är man känner för. Det finns alla möjliga sådana grejer som kan hända. Nu ska vi alla lyssna på Agilpodden och diskutera det på nästa knowledge hour.
Låter som en väldigt bra idé.
Otroligt.
Otroligt.
Jag förstår inte att det inte har kommit på alla.
Eller hur? Vi kommer komma nu, stackars er. Men vad heter det? Något som jag fick faktiskt i mejlen i morse, det var att ett av teamen hade gjort en retro. Och där också kom det krav på mig.
Ja.
Så det stod att teamet ska göra det här, teamet ska göra det här, bla bla bla. Men vissa grejer satt de fast i. Och då sa de liksom, det här måste chefen göra. För det var typ sådana här koordineringsgrejer med andra team. Det var någonting om vår miljö som var beställningsgrej. Så då lade de liksom ut det och skickade det tydligt till mig. Det här är förväntningar vi har att du gör den här sprinten. Det är lysande.
Ja, det är verkligen superbra.
Mm.
Jag tycker också att det är lite viktigt att... Alltså ska man svetsa ihop ett team så är det lite viktigt att man känner att teamet har gemensamma uppgifter. Och det är en bas, en hörnsten. Och det brukar ju väldigt ofta vara uppfyllt om man kör skrum och jobbar mot sin backlog. Mm. Sen tycker jag det är väldigt viktigt att teamet har... Att de känner att de kan styra sin egen tillvaro.
Mm.
Alltså planera sin egen dag på någon slags rimlig nivå i alla fall. Känna att de liksom kan bestämma hur mycket knowledge hours de ska köra eller när de ska ha sin retro, hur lång tid en sprintplanering ska ta. Alla sådana små och stora frågor som ändå liksom är att lägga upp sitt arbete. Väldigt bra för teamets sammanhang.
Bra, så nu har vi börjat få till ett ganska bra team här. Ja.
Mm.
Nu är en knäckfråga här. Måste det här teamet koda?
Precis, och det är också en fråga som vi har fått på mejlen, tror jag.
Ja, det är det. Vi har fått den till agilpodden@gmail.com.
Bra, snyggt.
Men jag har fått den innan. Den är inte helt ovanlig. Jag kan bara backa lite och säga så här. Det finns några klassiska ursäkter när man pratar agila arbetssätt här. Och det är liksom att vi hinner inte. Det låter väldigt bra, men det passar inte för just oss.
Det är bråttom.
Ja, vi har ju en stor leverans just nu, vilket gör att vi kommer inte kunna göra det här omställningen nu.
Jag vågar inte ändra någonting just nu.
Nej, vi ska inte ändra någonting. Allt är rött, men vi ändrar fan inget. Och sen då är det också, ja men ni kodar så då funkar det.
Ja, det är klassiskt faktiskt.
Jag har flera applikationer, jag har inköpt applikationer och så vidare. Så det är en klassiker när man är ute och pratar om det agila arbetssätt. Och det är ju liksom ett motstånd eller rädsla, vad man nu ska säga. Men så det ska man bara ha i beaktelse. Men nej, absolut. Nu är vi det tydligt en gång för alla här. Men ett agilt team behöver absolut inte koda. Jag träffade en agil coach för 2-3 år sedan på Agila Sverige. Och hon jobbade, hon hade varit ute på massor med olika mjukvaruföretag och jobbat med utveckling och kodning och coachat team. Men hon jobbade faktiskt just nu på en förskola, alltså som agil coach. Så hon var inne och kollade på deras flöden och hon visualiserade med hjälp av kanban boards. Hon pratade om agila kärnvärden, hon pratade om manifestet och hjälpte dem helt enkelt att skapa en bättre arbetsplats. Att göra ett team utav det som fanns där och få dem att leverera. Så det behöver absolut inte vara utveckling, det behöver inte ens vara IT för att anamma de agila värdena på något sätt.
Mycket bra exempel. Man kan säga att agil kultur är ju någon slags, det är ju lite IT-dialekten av lean på många sätt skulle jag tycka.
Ja, det.
Och man får väl själv känna efter det vilken dialekt som passar bäst. Och delar av agilt har ju absolut med IT att göra, ja. Men går ju också väldigt bra att använda på andra saker. Jag kan känna att, exempel från mitt eget privatliv, att jag beter mig agilt. Och jag kan känna att jag gjorde det kanske innan jag kände till ordet eller begreppet. Jag kan också känna att jag har drivit det längre nu då. Och ibland kan jag säga till människor saker i stil med att, alltså det efterkrävs en plan eller ett beslut eller något sånt där. Och så kan jag säga att det beslutet tänker jag fatta så sent det går. Och det kan ju gälla vilket färdsätt det ska vara på någon semester eller när man ska ses en viss dag eller alltså lite olika sådana här saker.
Nej, jag gör samma sak. När jag är ute och reser och så vidare så försöker jag undvika långtgående planer och istället ta det lite som det kommer. Jag vet också, jag har hört att, att en agil coach har kört hela sin semester agilt, alltså med sprintar. Så de hade 6 veckors semester och då körde de en daily stand-up varje dag vid kylskåpet. Vad ska vi göra idag? Vad är mest prioriterat? Åka bada, köpa glass och så vidare med sina barn och sin fru då. Och sen så betade man av, efter 2 veckor körde man en retro på vad som man har gjort och se om man tyckte det var kul och vad man ska göra nästa 2 veckor. Och så körde man det 3 sprintar idag och så var hela sommaren över.
Då borde det ju bli exakt det som man verkligen vill, eller inte exakt, men väldigt nära det som deltagarna i den här semestern verkligen vill göra.
Ja, det blir en ganska kul grej på morgonen också, kanske göra planeringen ihop och så. Och få in barnens åsikt i det också. Mm. Det är lite spännande.
Så det, vår åsikt är ju då, nej, det behöver inte vara systemutveckling.
Nej, verkligen inte.
Samtidigt ska ju sägas kanske då att ingen av oss har ju lett organisationer som håller på med något annat än systemutveckling agilt än så länge då, i och för sig.
Mer eller mindre, jag har vissa applikationer som inte nödvändigtvis kodar sig, men absolut. Mer konfigurering
och sådär. Ja. Och det finns väl några grejer med agilt, vad ska man säga, om man har en, om man sitter fast i någon slags typexemplet som jag tänker på inom IT är att man har en inköpsprocess för mjukvara.
Mm.
Då är det klart att själva den, om man nödvändigtvis måste ha det så att man ska teckna ett jätteavtal på licenser och det ska tecknas vid en viss given tidpunkt, ja, då blir ju det en sån här milestone.
Mm.
Och det är ju lite svårt att komma runt. Men man kan ju försöka bedra sig väldigt agilt före och efter det.
Mm.
Och om inte det är helt omöjligt kan man ju också försöka överväga och köpa den där licensen. Alltså, teckna ett avtal istället som baseras på att först köper en licens när man behöver det och sen en till när man behöver den och så vidare. Då kan man komma undan från det här.
Sen, okej, men lite mer konkret också då. Vad kan man ta om man nu sitter med ett team som inte kodar, inte utvecklar utan har någon annan leverans? Vad är det man kan ta egentligen från den agila världen? Och en grej för mig är ju att man vill korta feedbackloopar. I den traditionella projektledningsvärlden då, så är det egentligen så att man jobbar i ett halvår och sen kastar man över muren. Ja. Och sen får man feedbacken. Och då är det liksom, nej, det här var inte det vi ville ha. Eller måste vi göra om det, så jobbar man ett halvår till. Och sen kastar det med muren. Och så får man feed. Hela idén här är att vi vill korta till feedbackloparna så kort som möjligt. Både på produkt men också på individ. För att kunna anpassa oss. Och liksom, ja, vara som målsökande missiler istället för en stor bomb.
Verkligen. Och det kan ju vara om man till exempel ska rulla ut den mjukvara i molnet. Då kan man ju leta upp en enda användare som kan tänka sig köra den där mjukvaran.
Mm.
Och så börja med den. Då kan det ju få vara lite mäckigt och lite konfigurering och lite beställningar och grejer. Det gör inte så mycket om det är administrationstungt, för man ska börja göra det för en enda individ.
Mm.
Så fort han eller hon är igång och kör så får man ju återkoppling. Det kan ju vara så här att det är ett nytt operativsystem på klienter eller något sånt där.
Mm.
Då kan man ju fullständigt manuellt installera en enda klient eller 10 eller vad man orkar med. Leta upp de användarna, sätta ut dem och så börja få återkoppling.
Visst.
Alltid börja i liten skala.
Mm.
Och sen automatisera och göra det fiffigare och fiffigare ju mer färdigt det blir.
Liksom. Precis. Men försök korta feedbackloparna. Vad ni än jobbar med, oberoende om det är IT eller inte, se till att korta feedbackloparna. Det är ganska bra idé att köra retro hemma också i privatlivet som jag nämnt. Kör ett familjeråd varannan vecka där ni går igenom vad som har hänt och hur ni kan förbättra situationen.
Ja.
Det kommer ge positiv effekt. med största sannolikhet.
Jag har ju hört om folk som kör det i sina relationer, att de kör skrum i relationer helt enkelt.
Mm.
Med sprintar. Jag tror inte det var någon, det var ingen visuell planering, men det var sprintar och det var ju rep.
Nej, men det går ju snor idéer, absolut. Precis. Det går ju att göra. Och det behöver inte vara kärleksrelationer, det kan ju vara en kompisgäng eller ja, vad som helst. Det agila manifestet finns.
Precis.
Eller ska vi ta förstärkningsmodellen först? Det finns så mycket att välja på.
Det är så mycket roligt. Ja, men nu ska jag egentligen ta förstärkningsmodellen.
Okay, ta förstärkning.
För den kopplar nämligen lite till korta feedbackloopar.
Det gör den. Varför ska vi ha korta feedbackloopar?
Och det här är, finns en jättebra bild. Och den kommer hamna på Instagram. Agilepodden.
Ja, det kommer den. På torsdag när det här avsnittet släpps. Den gör egentligen, och nu får ni försöka, jag vet att bilder kanske inte är det bästa verktyget just i poddar. Men jag förklarar här, så får ni försöka visualisera för er själva. Häng med nu, ni är smarta.
Eller ta fram telefonen och leta upp det.
Ja, precis, eller surfa in på Instagram. Så kan ni passa på att gilla andra bilder och följa oss också.
Om ni
vill. Ja, Y-axeln, prestation. X-axeln, tid. Och det den säger här då är att över tid, om man enbart ger positiv förstärkning eller positiv feedback, så kommer prestationen öka. Så det innebär alltså att kurvan går uppåt här. Prestationen ökar över tid.
Det är också den högsta kurvan så att säga. Den som går bäst uppåt.
Det är absolut det smartaste att göra, ja. Om du enbart ger negativ feedback, då kommer den snarare stagnera. Alltså den kommer inte gå upp i prestation, men inte heller ner. Utan den kommer ligga kvar på ungefär samma nivå.
Den går ner. Den går upp i början faktiskt. Men om den fortsätter med negativ återkoppling, så kommer då kommer den plana ut på ungefär samma nivå som du började.
Exakt. Så det är en utplaningseffekt i det man vill åt. Det jävligaste nu då, ingen feedback. Då kommer alltså kurvan gå ner. Det innebär att prestationen över tid kommer gå ner hos en individ som inte får någon feedback alls.
Och den börjar ju nästan omgående om man tittar på den där.
Den börjar omgående, ja. Alltså om du tittar på en kort tidshorisont så är det bättre att ge negativ försäljning än positiv försäljning. Du kommer få en högre prestation initialt. Men sen över tid så är det bättre att ha positiv försäljning. Och såklart, det här är ju en dum modell. För man ska ju inte göra ena eller andra. Utan man ska ge både positiv och negativ försäljning. Men själva poängen med det är inte det. Poängen är ju att det absolut värsta situationen är att ingen feedback överhuvudtaget. Då vet vi att prestationen hos en individ kommer gå ner. Och ändå så kan man fråga ut i sin organisation, när fick du feedback sist? Och jag lovar det, folk kommer skaka på huvudet så här, det är år sedan liksom.
Ja.
Med största sannolikhet. Så det här måste ni bygga in. Vill man ha en bra, vill ni bara förbättra er organisation? Om ni vill på riktigt förbättra er organisation, testa nu. Ta något mätvärde på vad ni levererar nu. Implementera någon form av feedbackmodell. Så tvingar alla i er organisation att ge varandra feedback på något nivå. Och sen mät efter 2 månader och se vad som har hänt. Jag lovar att ni kommer få en positiv förstärkning.
Det tror jag också.
Men det är det jag menar också med att om vi nu kan lyckas i det här teamet som inte kodar då, att bara föra in det här, så kommer vi liksom få en positiv effekt på leveransen.
Ja. Och det är lite det som gör att den agila kulturen fungerar, att man vill ha korta, det blir feedback för att man har de här korta feedbackloparna.
Precis.
Och det är ofta det som gör att ett sånt här gigantiskt kasta över muren projekt fallerar. Man har ingen aning om vad verksamheten eller de som ska använda det här egentligen tycker, förrän det liksom är för sent eller förrän efter jättelång tid när man liksom har slutat prestera.
Mm. Helt rätt. Jag tycker vi ska ta det agila manifestet också.
Kör!
Vi har inte pratat om det så mycket egentligen. Jag gillar det verkligen. Jag tycker det har sina styrkor. Det är bra att sätta upp på väggarna. För då blir det ofta, om inte ni jobbar fullt agilt, så kommer det bli jättediskussioner. Vad är det här? Varför finns det här? Och varför står det på väggen? Och det är liksom bara det, triggar igång rätt tankar.
Vi gjorde ju faktiskt så i våra, när vi jobbade tillsammans, så skrev vi ut det där, skrev under alla cheferna i vår organisation och hängde upp det på väggen i inramat.
Och det bästa tycker jag av det var att ingen frågade vad då. Det var ingen som ens märkte.
Det är roligt, va?
Nej, inte just i där vi satt just då.
Okej, okay. men kanske att de märkte. Men de tyckte det var naturligt.
De tyckte det var naturligt. Och jag menar, det är ju den effekten du vill ha.
Ja.
Men vi går igenom, de är 4 egentligen. Och det min poäng är också där, det här knyter tillbaka lite till frågan. Måste man utveckla? För mig kan man anpassa alla de här principerna.
Nu är det värdena vi ska prata om.
Ja.
De här 4 är värdena. Sen finns det 12 principer, men det går vi inte in på nu. Det är lite komplicerat.
Det är
4 värden.
4 värden. Mm. Bra för korrigeringen där. För alla agila talibaner som kommer på oss annars. Vi går igenom dem. Och tänk nu att ni sitter i en icke-kodande organisation här. Och se om ni ändå kan anpassa dem. Den första är då såklart individer och interaktioner framför processer och verktyg. Det innebär egentligen att fokusera på interaktionerna och individerna. Istället för processerna. Alltså typ ta bort projektledningen.
Till exempel.
Till exempel. Det finns andra grejer också.
Jag säger ju också, alltså ordet framför ska jag verkligen tolka som att det är okej att ha processer och verktyg på någon slags rimlig nivå.
Självklart.
Men det är viktigare att titta på individerna och interaktionerna. Det är där man ska börja.
Precis, börja inte med att köpa ett verktyg.
Nej, verkligen.
Bra, du får ta nästa, Nick.
Är det fungerande mjukvara över omfattande dokumentation?
Det är det.
Jag kan inte ordning på dem.
Nej, det springer
och, den säger ju att man, det viktiga är ju mjukvaran och att den ska fungera är ju fokus. Och det är klart att det kan, att det behövs ju dokumentation på någon nivå, ja absolut. Och det är bara, det gäller att sätta prioriteten rätt och inte hålla på med omfattande dokumentation innan man har sin fungerande mjukvara helt enkelt.
Precis, sitt inte och skriv krav i 6 månader och sen leverera funktionen för få feedback att funktionen sög.
Ja, precis.
Lite så är det ju. Men här också, den här nämns ju faktiskt programvara eller mjukvara.
Ja.
Det ska vi se upp med. Eller där kan man ju, om man nu sitter och lyssnar i den här som jag sa, så kan man ju reagera på det. Men byt ut det ordet mot vad du vill.
Alltså fungerande produkt, fungerande tjänst.
Fungerande förskola.
Fungerande vad du nu försöker göra, precis.
Bra. Sen är det då kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Och det är ju återigen ganska självklart. Men prata istället. Det blir också, om du har en bra kommunikation med din kund, att ni sitter tillsammans och produktägaren är med i teamet som vi pratade om i förra avsnittet, då kommer det bli automatiskt bli mindre diskussioner om kontrakt.
Precis. Det sista, eller det fjärde, är ju anpassning till förändring över att följa en plan. Och det är ju verkligen någon slags grund i just den agila kulturen.
Ja, det är den viktigaste tycker jag.
Ja, på något sätt är det ändå den viktigaste. Ja. Att anpassa sig till verkligheten och inte sitta fast i planen.
Nej.
Och det är också ofta den, om jag tittar på mitt eget liv och jag själv inspireras av det här, så är det ju den som är den absolut starkaste. Att jag hela tiden tänker, hur har förutsättningarna förändrats nu och vad vill jag egentligen i det här läget som är nu? Inte det som jag trodde att det skulle vara igår eller för en vecka sedan.
Nej, precis. Och här, det här är jag dålig på faktiskt i mitt privat. För det blir så här, om jag bestämt mig nu att nu ska vi äta kebab ikväll liksom. Och sen så blir vi sena, det händer något, mitt barn kanske kissar ner sig och vi blir sena, vi måste stanna och byta blöja och bla 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 bla. Och så kommer vi fram och så inser vi att kebabben har stängt. Då är inte liksom, det intuitiva där vore ju kanske att okej, då går vi an något annat. Ja. Då är jag så, nej då ska jag fan åka till Uppsala, 7 mil norr om stan för att köpa den där kebabben, för de har uppe till 01 liksom. Så, och det är ju exempel på jävligt dumt sätt att göra det på. Men så kan det vara.
Nej, det är en konstart att hela tiden väga alla de där kraven och förutsättningarna mot varandra.
Ja, precis. Och sen det kräver mod också att säga att okej, men vi skiter i det vi har planerat och sagt nu. Du kan ju stått på ett informationsmöte, du kan stått med verksamheten och sagt ja, det är det här vi kommer göra.
Ja.
Och sen 10 minuter senare så är det inte det. Och det är jobbigt att gå och säga det. Det skapar en osäkerhet.
Kan göra, ja. Det gäller att göra det på rätt sätt, på ett klokt sätt. Ja, nu har vi ju vänt och vritt på team baklänges och framlänges här.
Lite så.
Mm.
Det är ett stort ämne, man kan prata väldigt mycket om det. Men jag tycker vi har varit inne och rört några viktiga grejer i alla fall.
Grunden är ju alltså att teamet ska kunna leverera hela features eller liksom hela grejer som användarna kan köra.
Ja.
Det är det ni ska komma ihåg.
Och kräver er applikation att idag att det är flera team som levererar för att få ihop en feature, så borde ni verkligen försöka se om det.
Ja.
Om ni har ett backend-team, ett frontend-team och ett testteam, så testa bara några sprintar och ställa om det. Det kommer ge effekt. Samma sak om ni har delteam A, delteam B och delteam C. Och alla de här måste leverera för att bli stora produkten A. Liksom. Försök att ställa om det också så ni kan ha... Det går alltså. Det finns inga ursäkter. Det går.
Verkligen.
Jag utmanar lite, men så är det tycker jag.
Mm. Ska jag hoppa in lite lyssnarfrågor då?
Ja, vi har fått in 2 stycken lyssnarfrågor egentligen, va?
Om man är beroende av andra team var en fråga här.
Mm.
Alltså man ska leverera något stort och komplicerat och det kanske behöver levereras från olika organisationer. Eller i alla fall, det kan vara någon organisation nära också. Men i alla fall att det kanske är 2 stycken olika applikationer som ska ändras samtidigt. Eller för den delen 7 olika applikationer som ska ändras samtidigt för att det ska fungera. Hur gör man då?
Man kan dela på det egentligen på 2 olika sätt. Va? Om jag tar det lite mer... Om det är enklare grejer eller mer mogen organisation med mogna team, så ska man inte försöka lägga det här utanför team. Det är ganska vanligt att man gör det. Man lägger det på en chef, man lägger det på en projektledare eller någonting, och så får den koordinera. Det är bättre att lägga ner det på teamen. Få teamen att direkt snacka med utvecklarna i det andra teamet som beroende finns hos.
Ja,
och prata om, och ta med dem på det i stand-up om det behövs. Så prata om att, men idag tänkte vi testa det här. Kan ni vara med och åka in era grejer? Eller kan ni bygga en fake backend så vi kan testa det där? Och så vidare. Det är väl egentligen det bästa. Försök lägga ner sånt på teamet.
Om det är däremot är väldigt komplicerat. Och det kanske just det är stora förändringar som ska göras i väldigt många system. Och det behöver verkligen synkroniseras etc. etc. Då är väl vår, det vi absolut rekommenderar är ju samlokalisering.
Ja, om
sätt ihop de här människorna.
Om man vill lyckas så ja. Är det tyvärr det som krävs. Sätt ihop dem antingen i samma team eller skapa ett team bredvid där de sitter.
Eller sätt ihop alla, alltså om det är fem utvecklingsteam, sätt ihop de fem utvecklingsteamen ja. I en lokal i så fall.
Och ta den kostnaden, fan vad ni kommer tjäna pengar på det. Det kostar inte så mycket att köpa tågbiljetter till några konsulter för att åka eller lite hotell eller vad det kan vara.
Som behövs.
Sätt ihop dem några sprintar, få dem att samarbeta och jobba ihop. Då kommer det lyckas på ett bättre sätt.
Och det är precis, det behöver heller inte vara. Anta att den här aktiviteten kanske kommer behöva ett halvår eller ett år. Samlokaliseringen är ju början. Ja. Alltså kör 3-4 sprintar i så fall. Kör ett par månader eller vad det nu kan vara frågan om. Det kommer lösa upp det hela. Sen känner de varandra, sen kommer de kommunicera och prata och skypa och vad det nu som krävs av sig själva.
Och då kan du återigen lägga det på teamet.
Ja.
Försök undvika och, och skaffa massor med folk som ska koordinera detta i mellanled. Mellanledskoordinering är ingen bra idé. Det känns tryggt liksom, om ni sitter där som ett gäng chefer. Bra, vi tar in fem projektledare och så vidare som får styra det här. Och de får göra tavlor och vi gör scrum av scrum och vi gör puls av puls. Och så pulsar vi alla pulsar på pulsen. Gör inte det. Lägg det på teamen, låt dem sköta det. Våga släpp kontrollen. Det är ni kommer känna på det.
Och när man gör den här samlokaliseringen, få med alla, alltså alla scrum masters, alla produktägare och alla eventuella administratörer då, om man nu har, om man har chefer kvar så ska man ha med dem och så vidare liksom, så att det verkligen blir. För det är klart att om det nu ska koordineras eller grejas, då ska ju de människorna vara där i det landskapet och springa runt och göra det på enklast möjliga sätt där liksom.
Yes.
Förstås. Vad var det med? Jag tänkte bara en annan sak här också. Mm. Att om man har det problemet också, överväg absolut att bygga med feature-toggling. Så att inte alla måste vara klara och kasta skiten i någon stor big bang. Utan att man kan göra klart sin del när det passar det teamet så att säga. Men att den är avstängd på något sätt.
Försök få bort beroenden.
Ja.
Det är ju egentligen du ute efter.
Ja, men man kanske fortfarande måste, de är ju beroende. Så sen när man väl börjar slå på grejerna så måste man slå på samtidigt. Och i acceptanstestmiljön så måste man ju testa alltihopa. Och det måste ju självklart ske synkroniserat och då måste man ladda riktig data och så vidare och så vidare.
Mm.
Men försök liksom att undvika det här att man måste deploya alla fem systemens kod samma helg. Utan allt det där kan ha varit igång i flera veckor för alla systemen och sen slår man bara om en flagga och något slag när man ska starta den här lösningen. Liksom. Det tjänar man ju jättemycket på även om det är lite jobbigare att bygga.
Verkligen.
Så tycker vi, om man ska om man har ett beroende av andra.
Det var säkert inte det man ville höra, men det är så. Vi har inga bättre lösningar i alla fall.
Precis.
Folk vill ju ha någon form av koordineringskoordinering.
Ja.
Så. Det är det spontana man vill ha.
Jag fick en fråga om trafikljus.
Mm.
Vi gick ju igång där direkt och började svara på lite annat än själva frågan. Men, ja. Ska vi börja med...
Ska vi bara förklara vad trafikljusrapportering
ja,
är?
Ja, börja med.
Jag tror nästan alla vet. Men jag sätter det i att man tar någon form av plupp. Och sen på den så är den är gul, grön eller röd. Va?
Ja.
Och det är då kanske ska flagga någon form av inprojekteringsverk. Ska vi flagga om den håller planen.
Till exempel.
Alltså håller vi budget.
Ja.
Sådana grejer. Det kan också vara, kommer vi sätta leveransen.
Är kunden nöjd?
Är kunden nöjd.
Mår alla bra, det kan vara lite allt möjligt.
Det kan vara allt möjligt.
Precis.
Och det används ju ofta också i någon form av, det kan vara visualisering i kontor, men det kan också vara någon form av KPI-rapportering uppåt.
Liksom. Ja. Du sa något klokt här förut när vi satt och förberedde det här lite. Och det är, om man ska mäta såna här saker, för vem?
Oh.
Vill du utveckla på den?
Ja, det kan jag göra. Man måste lära sig att säga nej. För om man ska ge högre chef allt de vill ha så kommer man aldrig lyckas. Och mycket dumt kommer ju också från höga chefer. Det ska man, jag hittar själv på jättemycket dumma idéer måste jag säga. Och där vill man ju ha en organisation där det finns ett automatiskt nej från från teamen.
Ja, det vet man ju verkligen.
Och säger, men vänta nu, för vem är de här kopiorna? Ja. För är de här kopiorna för att någon hög chef ska känna sig trygg och så är det massa jobb att ta fram det, så är det inte värt det liksom.
Nej, då är det en dålig idé.
Då är det en dålig idé. Så man, det är ju, för det första, om vi ska göra trafikljus, varför och för, vad är syftet och för vem ska vi göra det liksom?
Precis. Mm. Ja, och det gäller ju inte egentligen bara trafikljus, det gäller ju all sån här mätning.
Ja, det gäller alla kopior.
Exakt, det gäller att förstå för vem och det gäller att man publicerar det så att den, alla den, alltså de som är intressenter eller den som är till för på riktigt kan dra det till sig, men inte nödvändigtvis alla andra i hela världen, behöver man inte störa med det. Och så får man, precis som du var inne på, ta ställning till, är det värt det? Utifrån hur jobbigt det är för en viss grej.
Och sen, och det, jag ska bara poängtera också att det är den höga chefens ansvar att förklara varför det behövs.
Ja. Om vi går in på frågan vi fick, vi började den änden, ja, då var den ungefär om man kan använda trafikljusmätning för att kolla att man följer, istället för att kolla att man följer en projektplan eller håller sig till milstolpar och så vidare.
Och tesen var också lite att man borde inte alltid vara rött eller gult för planen förändras ju.
Och, ja, men jag kan tycka lite olika på det här. Min reflexmässiga lösning på det där med Nuskansson, det är att köra trafikljus på kundnöjdhet, alltså strunta i plan och det här originalförväntan fullständigt.
Ja.
Så länge kundnöjdheten flaggar grönt, eller oftast flaggar grönt och kanske ibland gult, då är man rätt ute.
Mm.
Det kan man antingen köra på någon slags brukare, finansiärer, produktägare, användare. Ja, då får man välja lite då, ja, beroende på hur komplicerat man orkar göra det. Miniminivån är förstås produktägare, bara om det är en person, bara köra på den.
Mm.
Och det skulle jag kanske oftast tycka ersätter den här följer vi planen frågan då, så att säga.
Precis. Lite nackdelar med såna här trafik. För det första, så för mig så rimmar det här ju lite mer klassisk projektledning. Alltså det kommer ju därifrån, tror jag. Det är min känsla. Så det finns en risk att den förväntningen ligger kvar. Men sen är det också lite den här alltid gult sjukan. Det är liksom att, nej, men det är inte rött va, men det är samtidigt inte grönt, så det är gult. Ja. Och då blir allt gult.
Ja.
Allt är gult jämt. Man vill inte helt oflagga för att det är grönt. Det kan aldrig vara bra, vi kan alltid förbättra oss, ja, och sådär. Och då, nej, men det går inte åt helvete, så då är det gult. Så då blir det alltid gult, vad det än väljer.
Och det ger det inte så mycket.
Nej.
För att om man använder det så ska man ju våga låta det väga över. Och ja, det kan man ju säga.
Kanske en spontan reaktion är att skit i gult. Det är rätt.
Ja, det är ett annat alternativ. Ja. Eller så här, om man har ett set om 10 sådana där kort eller någonting, då kan man säga max 2 får man gul flagg eller något sådär. Ja, det ska man ta ställning.
Mm.
En annan grej är att det tvingar liksom inte riktigt fram lika hårt som sådana här mätbara saker. Om man mäter, jag försökte komma på några bra exempel här, men om man till exempel mäter sin velocity items per dag eller i story points eller något sånt där. Det blir liksom mycket mer tydligt vad det är för någonting. Det här gul, grön, röd är ju lite mer, ja, det tvingar liksom inte upp frågorna på bordet alltid på samma sätt riktigt. Det beror på vad det gäller i och för sig, det kan göra det, men inte allt. Så att har man chansen till sådana lite hårdare mätningar som items per dag till exempel, då är det väldigt bra att göra det. Mm. Och inte så här, är du röd, grön eller gul i hur mycket du får gjort på dagarna här. Ja, det hör ni ju själva då, att skillnaden där, att då är det kanske bättre att se hur många saker man faktiskt har stängt varje dag.
Precis, men man kan använda det. Jag har använt en del, det känns okej för mig. Man får göra precis som man vill egentligen. Så som jag har använt det, det är liksom att okej, när vi gör sprintplanering och vi committar till vårt scope, då kan vi säga att det är 10 use stories, då grönmarkerar man alla, för nu är det committat och klart. Nu tror teamet att vi kommer hinna med det här på vår sprint, som är en eller två veckor. Och sen under tid då, så tycker jag det är väldigt viktigt att man, så fort man börjar inse att något växer, det här blir större, det här blir svårare, vi kommer inte klara det, att man tar det med produktägaren. Och ett sätt att göra det på, det är såklart att man sätter upp de här 10 use stories på väggen. Och sen sätter man en grön plupp på alla.
Ja.
Och inser man dag 3 att även den där börjar bli röd, då sätter man den röd.
Ja.
Då blir det visuellt tydligt för alla, ja, att den här hinner inte med. Så man kan använda det, absolut.
Det är ju bra om man har en tavla, eller även en elektronisk tavla, går att göra något sånt där förstås.
Ja, men försök undvika budget, projektplan,
ja,
och så vidare på just pluppningsnivå.
Verkligen. Jag ska säga, styrkan med trafikljus också är ju enkelheten. Ibland är det ju jättesvårt att mäta saker. De är svåra att mäta upp. Man kan inte komma med linjal och så vidare. Och då är det ju det går, nästan vad som helst går att formulera sådana här trafikljus på och köra. Mm. Och då är det ju förstås mycket bättre. Kan vara mycket, mycket bättre än att inte mäta någonting. Så det ska man ju verkligen inte underskatta.
Verkligen. Hur mår alla team i din organisation?
Ja.
Det är omöjligt att svara på. Men vet du däremot att nej, men 7 är gröna och 1 är gul.
Ja, då känns ju det okej.
Då har du ju så här, ja, men då kan du ändå stå för detta. Nej, men de är gröna och sådär.
Men har du 6 stycken röda och 1 gul, så kanske du ska ta tag i något, så att säga.
Precis. Bra, vi avslutar här tror jag. Vi tackar för oss. Sjukt kul att vi lyssnar.
Ja, tack så jättemycket.
Vi börjar faktiskt bli en hel del som lyssnar också. Det blir otroligt roligt. Fortsätt mejla in frågor till agilpodden@gmail.com. Följ oss på Instagram @agilpodden.
Ja.
Det är väl typ
så. Så tar vi det där idag. Ja, det nästa avsnitt kommer om 2 veckor.
Det gör det.
Tack för den här gången.
Tack, tack. Hej.